För några dagar sedan greps över 300 nazister i en stor razzia norr om Stockholm. Hundratals nazister som samlas i Sverige och skriker ut sitt hat. Bara ett halvsekel efter historiens värsta förbrytelse. Dokument utifrån ska nu fortsätta med fjärde delen i BBC-serien om nazismen. Om vad som verkligen hände. Och ikväll handlar det om Polen, det land som drabbades särskilt hårt av nazisternas styre under andra världskriget. En femtedel av landets befolkning mördades. Bland annat för att Hitler ville att stora områden skulle förtyskas. Alltså vad vi numera brukar kalla för etnisk rensning.
Ett land led mer under nazisterna än alla andra. Polen. Nära en femtedel av Polens befolkning dog i andra världskriget. På den här platsen genomförde nazisterna en av världshistoriens mest brutala etniska rensningar. På en 30 hektar stor egendom i västra Polen bodde en av de ledande männen bakom de etniska rensningarna. Hans namn var Artur Greiser.
Na nazwisko Greisera to ludzie drżeli ze strachu, bo wiadomo kim był Greiser. Że on był bardzo pyszny, taki pewny siebie, nic ponad niego. Bóg prawie, że... Taki on czynił.
Polskę prezentuje się znacznie.
1946 ställdes Artur Greiser inför rätta för sina krigsförbrytelser. Han utgjorde en ömklig figur. Greiser hävdade att också han hade varit ett offer för Hitlers politik och att han bara gjordes till syndabock för sina överordnades brott. Som andra ledande nazister försvarade sig Greiser med att han bara löd order. Men han ljög. För när Artur Greiser fattade beslut i salongen på sitt 60-rumsslott var han lika självständig och mäktig som en medeltida feodalherre. Det här ska handla om de första 20 månaderna av den nazistiska ockupationen, när män som Greiser försökte förvandla Polen till en nazistisk mönsterstat. Den 1 september 1939 gick de tyska trupperna till anfall mot Polen. Efter bara 5 veckor hade man krossat det polska försvaret.
Spritzen die Stelle verschwinken, es dröhnen und donnern den Tank. Die starken Motoren, sie singen, das Lied aus dem Herzen uns fand. Bei uns wird sich lange gefangen, wir haben die Tommy verschuldet.
Hitlers Popularität hatte inga Grenzen. För de tyska soldaterna var han det militära geniet som återtagit alla områden i öst som Tyskland förlorade efter första världskriget.
Mm.
Tyskland var en första rangens stormakt och det hade man Hitler att tacka för. Nu la Hitler fram sin framtidsvision. Polen skulle göras om från grunden utifrån de nazistiska rasteorierna. I augusti 1939 hade Hitler och Stalin enats om att dela upp Polen mellan sig. Nazisterna bildade tre nya regioner i sin del av Polen. Hitler ville att två av regionerna, Wartegau under ledning av Arthur Greiser och Västpreussen under Albert Forster, skulle genomgå en etnisk rensning och införlivas med Tyskland. På sitt typiskt vaga sätt gav Hitler Forster och Greiser order om att förtyska de två regionerna, men han gick inte in på metoderna. Ett viktigt inslag i processen var att bedöma befolkningens tyskhet i fråga om utseende, språk och attityder. En grupp kunde accepteras omedelbart. Det var befolkningen i de delar av Polen som varit tyska före första världskriget. De hälsade de tyska trupperna som befriare.
Das war ein ungeheures Glücksgefühl. Nachdem man nun merkte, dass die polnische Armee also in regellosem Rückzug zurückströmte und die deutschen Truppen also sehr schnell die Provinz Posen besetzten, waren wir ganz glücklich darüber, dass es nun deutsch wurde. Das machte auf uns eigentlich einen enormen Eindruck. Und wir glaubten eigentlich, nun auch aus der Entfernung heraus, dass das jetzt also es wurde in kürzer Zeit ein großes, neues Deutschland entstehen, das also die Grenzen von was weiß ich hätte und also unbesiegbar wäre und riesengroß und reich und alles herrlich.
Charles Bleeker Kohlsatt bodde med sin familj på ett 600 hektar stort gods i Greisers region Wartegau. Nazisterna döpte om trakten kring godset till Bleekersdorf efter hans släkt.
Man ging also bei der einfachen Bevölkerung davon aus, dass sie einfach schmutzig und na ja, doch eben kulturlos war. Das ist unbedingt so zu sehen.
Nazisterna ansåg att tyskarna tillhörde en högre stående ras än polackerna. De polacker som inte kunde betraktas som tyskar riskerade deportering till en annan region eller godtycklig arrestering. De polacker som fick stanna behandlades som slavar. Och nazisterna uppmuntrade polentyskarna att göra upp räkningen med sina forna grannar.
In den großen Gefangenenlagern wird das polnische Mordgesindel den misshandelten Volksdeutschen gegenübergestellt.
Niewinni ludzie, którzy napatrzyłam jak 20 osób, 20 panów, których znałam bardzo dobrze. Dążył do tego, żeby jak najwięcej Polaków.
Och i det nazistiska kungariket Polen kunde SS göra som de ville. En tysk soldat berättar.
Da waren 100, also schätzungsweise waren es etliche 100 Leute, wo dort gestanden haben. Und die Kapelle, die SA-Kapelle, SS-Kapelle, Germania, die haben dort musiziert und haben dort so 7-8 Stück waren dort am Galgen gehängt. Und die haben die Füße zusammengebunden und Steine unten dran und dann die Hände auf den Rücken, die haben sie zugebunden. Dann haben sie es langsam runterlassen. So, die haben dann eines langsamen Todes an Dieter gestorben. Da haben die Zunge, die haben rausgehängt. Die waren ganz grün und blau, die Leute. Und ich hab nicht gewusst, wo ich überhaupt bin. Bin ich auf der Welt oder bin ich irgendwie wo? Weil das Verbrechen war dermaßen, das kann man eigentlich nicht so schildern, wie ich das gesehen habe. Dann hat die Musiker nur gesprüht, weil die Leute so geschrien haben. Als Deutscher kann ich nur eins sagen, ich habe mich geschämt für alles, was geschehen ist. Und als Deutscher habe ich mich als Deutscher nicht mehr gefühlt. Ich gesagt, für mich selber innerlich gesprochen habe ich gesagt, ich bin kein Deutscher mehr. Denn was die gemacht hat, das ist schrecklich.
Noch nicht gezweifelt, aber man war entsetzt, dass die Vasallen des Dritten Reiches sich so benahmen. Man sagt, um Gottes Willen, das kann doch dieser große, herrliche Adolf Hitler, der kann doch das gar nicht wissen, was seine kleinen Leute hier tun, denn sonst würde der das doch gar nicht zulassen.
En del höga tyska arméofficerare blev förfärade över illdåden. En general klagade hos Hitler. Führerns militäre adjutant noterade Hitlers reaktion.
Hitler gick till skarpt angrepp på arméledningens barnsliga inställning. Man kan inte utkämpa ett krig med metoder som hör hemma i frälsningsarmén.
Hitler hade säkert en egen vision för hur Polen skulle se ut. Men han ansåg också att män som Greiser skulle styra sina domäner som de fann för gott. Det medförde att alla områden styrdes på olika sätt. Greisers rival och granne, som styrde över Danzig-Västpreussen, valde att hantera den etniska rensningen i sitt område på ett helt annat sätt. Fast Albert Forster var en hängiven nazist som senare dömdes för krigsförbrytelser, trodde han inte bergfast på nazisternas rasteorier. Om Führern ville ha hans del av Polen germaniserad så borde det ske snarast möjligt. Han förklarade helt sonika att vissa grupper av polacker nu var tyskar utan att kontrollera deras ursprung.
Vad var hans nämnt? Według mnie znanych materiałów około 80% mieszkańców Bydgoszczy.
Men Romuald Pilaczyńskis farbror bodde i Poznan som låg i Artur Greisers område. Han och hans familj mötte ett helt annat öde.
Wuj w Poznańskim nie dostał w ogóle listy, tylko go wywieziono do generalnej guberni.
Så enligt Artur Greiser var Romuald Pilaczyńskis farbror polack, medan han själv enligt Albert Forster var tysk. Därför deporterades inte han och hans familj, och Romuald själv fick möjlighet till utbildning. Men han kände sig inte som tysk.
Duszy Polaka zmienić nie można dokumentem. Nawet jeżeli zmuszano nas do chodzenia na zbiórki tak zwanego Hitlerjugend.
Albert Forster ansåg att han höll sig inom de ramar som Hitler hade stakat ut. Hans granne, den fanatiske rasisten Artur Greiser, var ursinnig. Greiser skrev och klagade hos sin beskyddare, SS-chefen Heinrich Himmler.
Jag har från första början försökt undvika lättköpta framgångar genom att germanisera personer som inte kunde visa upp klara bevis på sin tyska härkomst. Som jag så ofta har framhållit hotas min etniska politik av den linje som följs i Reichstag och Danzig, Västpreussen. Den ytliga betraktaren kan lätt få för sig att man nått större framgångar där.
Liksom Greiser var Himmler en fanatisk anhängare av rasteorierna. Han trodde att det var vetenskapligt möjligt att särskilja en germansk ras. Men Forster hade till och med skämtsamt sagt att om man såg ut som Himmler så borde man inte tjata så mycket om renrasighet. När Himmler hörde att Forster bedrev germanisering i stor skala skrev han och klagade. Polacker skulle få bli tyskar först sedan Forster i detalj undersökt deras härkomst. Himmler sa:
ni som gammal nationalsocialist vet att om en enda droppe främmande blod kommer in i en människas ådror så kan den aldrig mer avlägsnas.
Men Albert Forster led sig inte påverkas av Himmlers hot. Som Gauleiter, regionschef, hade han direkt kontakt med Hitler och var säker på att denne skulle låta honom styra som han själv ville. Han hade rätt. Hitler ingrep aldrig och Forster ändrade inte politik. Arthur Greiser hade ett annat problem. Hösten 1939 strömmade hundratusentals så kallade folktyskar in i den nazistockuperade Polen. Enligt uppgörelsen mellan Hitler och Stalin hade de fått lämna grannländerna och flytta hem till Tyska riket. Greiser måste skaffa bostäder i Wartegau åt många av folktyskarna. Tyska propagandafilmer visar hur folktyskarna välkomnas med öppna armar av den ursprungliga tyska befolkningen i Polen. Men verkligheten kunde se helt annorlunda ut.
Ich entsinne mich also noch auf diese Umsiedler sehr deutlich. Die Umsiedler aus Wolynien hauptsächlich, die standen bei uns ganz schlecht im Kurs, in unserer Familie jedenfalls. Denn diese Leutchen konnten meistens sehr schlecht Deutsch. Sie sprachen also ein miserables Deutsch, sprachen einen fürchterlichen Akzent, den kein Mensch verstehen konnte. Und wir hielten sie also praktisch für Polen. Umso mehr, als sie zum großen Teil polnische Namen hatten. Ich weiß, die einen hießen Kolodowitsch.
Om den tyska lokalbefolkningen inte hade några höga tankar om de nyanlända så kände sig också många nykomlingar besvikna. De hade fått veta att de skulle flytta till Tyskland. Och enligt nazisterna gjorde de det. Men det berodde förstås på hur man definierade Tyskland.
Es hieß Verheimensreich. Also von daher dachten wir natürlich das Reich ist Deutschland. Es war ein Schock, nach Polen zu kommen, weil wir damit eben wohl nicht gerechnet hatten. Damit hatten wir nicht gerechnet. Es hieß ja, wir kommen in den Wartegau, das war ja schon verdeutscht. Und es hieß, es waren ja ehemals deutsche Gebiete, die gehören uns. So war die Parole vom nazistischen Deutschland her. Ja, das war vielleicht wieder ein Schock. Wir kamen erstmal in in Sammellager. Alte Schulen, es waren Schulen mit Stroh ausgelegt. Und da schliefen wir dann, Männlein und Weiblein durcheinander, hatten zum Teil eine einzige Waschschüssel für sehr viele Menschen. Also es waren erstmal die äußeren Verhältnisse nach einer langen Fahrt so, dass man davon auch enttäuscht war.
Nykomlingarna behövde permanenta bostäder. I Greisers region var det problemet lätt att lösa. Polacker som familjen Jeziorkowski fick helt enkelt en kväll besök av de tyska säkerhetsstyrkorna.
To był 8 listopad 39 rok. Godzina wieczorna, przygotowanie do snu.
Så delade nazisterna ut den stulna egendomen till de inflyttade tyskarna. Varje familjeöverhuvud fick en nyckel och en karta och de blev tillsagda att gå ut och leta efter sin nya lägenhet någonstans i staden. Propagandabilder visar vackra, gammaldags lägenheter. För familjen Eigi var det inte alls så.
Wir öffneten mit dem Schlüssel die Tür und traten in einen Raum,
der dunkel war. Wenn ich mich nicht irre, waren die Jalousien alle runter. Ein dunkler Raum, total unaufgeräumt. Es war eigentlich ein Chaos in diesem Zimmer. Man merkte, hier sind Menschen gewesen, die sehr schnell heraus mussten. Wir haben regelrecht Angst gehabt. Ich kann gar nicht sagen, wovor wir Angst hatten, aber ich glaube, es hing damit zusammen, dass wir Angst hatten vor den Menschen, die so grausam da vertrieben worden sind. Vielleicht doch vor Rache oder vor irgendeiner Aktion.
De inflyttade tyskarna hade nu fått bostäder men saknade arbete. Men också den svårigheten undanröjdes snabbt. Innan Irma, Aigis far, kom till Wartegau hade han drivit hotell och restaurang.
Da hieß es, wenn Sie eine Gaststätte haben wollen, da müssen Sie durch die Stadt gehen und müssen sehen, ob Sie da noch eine finden. Und da sind wir drei losgegangen. Und haben uns Gaststätten angesehen. Die meisten Gaststätten waren in deutschen Händen. Wir kamen relativ spät. Und sowohl die Reichsdeutschen als auch die Baltendeutschen hatten schon Besitz ergriffen von einigermaßen guten Gaststätten.
Han informerade ortens nazister som helt enkelt stal restaurangen från den polske ägaren.
Mich kann es eigentlich nur Ihnen zurückgeben und sagen, was würden Sie empfinden, wenn Sie anderen Menschen etwas wegnehmen müssen. Wenn man etwas Gefühl hat für andere Menschen, Liebe zu anderen Menschen, dann kann das nur dieses Gefühl sein, es ist so etwas Unnatürliches und so etwas Entsetzliches. Das darf eigentlich nicht sein.
Långt ute på den polska landsbygden kunde det gå ännu värre till när polackerna fördrevs. Bybefolkningen rycktes upp med rötterna i en samlad aktion. En natt sommaren 1940 kom nazisterna till Odrawacz, en isolerad by i hjärtat av Greisers förläning Wartegau. Varenda invånare i byn skulle bort klockan 3 på natten. Franz Jagemann var avdelad som tolk åt det tyska förband som genomförde operationen.
Dann wurde bis ganz in die Nähe des Dorfes gefahren. Besonders unangenehm in Erinnerung ist mir, dass ein SS-Mann, ein gebürtiger Oberschlesier, der auch Polnisch sprach, demzufolge waren wir Hilfsdolmetscher völlig überflüssig, sich aufführte wie ein Berserker, wie ein Räuberhauptmann, die Bevölkerung anschrie, zusammentrieb, Gewalt anwendete. Es wurde geschlagen, es wurde getreten, es gab Blut.
Przyjechali obstąpili gospodarstwo i wywieźli, a na południe, tak przed wieczorem, to ale przywieźli tych Niemców tutaj.
Franz Jagemann blev förfärad över det barbariska uppträdandet och varnade andra polska byar om vad som väntade. Men han deltog fortfarande som tolk vid evakueringen.
Selbstverständlich, das, wozu ich zur Verfügung stand, war ja eine Beihilfe zu einem, heute sagt man ethnische Säuberung in euphemistischer Form, nicht? Also Austreibung einer Bevölkerung. Das war mir schon bewusst. Und es war ein, weiß ich, bewusstes oder unbewusstes Abwägen. Jetzt musst du so handeln, wie du handelst. Nur so kannst du überhaupt vor dir selbst noch weiter bestehen. Anders wär's nicht mehr gegangen. Entschuldigung.
Chociaż przed wojną to tutaj tam maleni to było kopanie.
I Greisers Wartegau fördrevs 700 000 polacker från sina hem på lite drygt ett år. Greiser deporterade dem till sydost, den del av Polen som han betraktade som nazisternas rasmässiga soptunna. Generalguvernementet Polen som styrdes av nazisten Hans Frank.
Warunki były potworne, wagony były brudne, tak jak po zwierzakach, które transportowano. Też i ciemno, i brudno. I...
Under våren 1940 skickade Greiser 15 000 polacker i månaden till generalguvernementet.
Nacht för nacht kamen evakuierten Züge, die die sogenannte Umsiedlungszentrale, deren Chef Herr Eichmann war, in das Generalgouvernement. Die Leute wurden rausgeschmissen aus den Zügen. Ob auf dem Marktplatz, auf dem Bahnhof oder wo es irgendwo war. Und es kümmerte sich niemand darum. So, wir bekamen also einen Telefonanruf von dem Kreishauptmann, das ist der Landrat etwa. Der sagte jetzt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Da sind wieder so und so viele Hunderte dahergekommen. Ich habe weder Wohnung noch zu essen noch sonst was.
De massiva och oförberedda deporteringarna från Greisers region gjorde Hans Frank rasande. Han var högste styresman för generalguvernementet. Här utanför Krakow hade Frank, nazisten som älskade italiensk opera, sin lantegendom. Ett palats som han stulit från en polsk adelsman.
Wenn ich an Frank denke, so muss ich sagen, war das eine tragisch-komische Figur. Der Frank war ein hochintelligenter Bursche, war ein guter Musiker, Pianist. Der Frank war er einer, der auf Präsentation und auf Repräsentation sehr viel Wert legte, weshalb man spöttischerweise ihn den König von Polen nannte.
Hans Frank var stolt över sin långa bekantskap med Hitler. En relation som kännetecknades av underdånigt kryperi från Franks sida.
Der Nationalsozialismus ist Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel des nationalsozialistischen Rechtsdenkens geworden. Und wenn ich, mein Führer, Sie hier in unserer Mitte heiße, so möchte ich Ihnen als einer Ihrer ältesten Kameraden sagen, durch die Beziehung des deutschen Volkes zu Ihnen ist zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Volkes der Begriff Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden.
Frank war säker på att hans underdånighet inför nazismens sak skulle hjälpa honom att vinna kontroversen om deporteringarna. Men den här gången visade Himmler att han var den som bäst kunde hantera Hitler. Han skrev ett PM till Hitler där han underströk att generalguvernementet skulle fortsätta att vara en avskälpningsplats för folk av mindervärdig ras. PM:et överlämnades i maj 1940 när fyren gick i ett lyckorus efter de tyska framgångarna i Frankrike. Hitler diskuterade promemorian med Himmler som sen skrev att Hitler funnit den sehr gut und richtig, mycket bra och riktig. Det här var typiskt för hur besluten fattades i Tredje riket. Hitler satte aldrig sina egna åsikter i saken på pränt. Himmler hade vunnit kampen. Med stöd av bara en nick från Hitler kunde han säga åt sin skyddsling Arthur Greiser att fortsätta med deporteringarna av polacker till Hans Frank. Frank hanterade besvikelsen på sitt vanliga sätt. Han led sina underordnade tro att han helhjärtat stödde Hitlers beslut och inte alls hade lidit något nederlag. Genom Himmlers seger fortsatte Polen att vara skådeplats för enorma omflyttningar. Och inte ens tyskarna i Polen undgick den grymma behandlingen. Senare under den nazistiska ockupationen vägrade en del polentyskar i ett genomgångsläger att flytta därför att de längtade hem. Dr. Fritz Arlt hjälpte till att lösa problemet. I den här intervjun underströk Dr. Arlt att han försökte hjälpa befolkningen i de ockuperade områdena. Men det här brevet om de tyska bönderna i Polen visar en helt annan sida av hans karaktär. Det är dikterat av en Dr. A, Dr. Arlt. Reporten påminde honom om brevets existens.
Ja, vad så? Soll ich aber nun fragen Sie?
I brevet krävs att ledarna för de polentyska bönderna ska skickas till KZ, ett av nazisternas koncentrationsläger.
Aber was war für Sie jetzt ein Konzentrationslager? Wenn Sie sagen, die Einlieferung soll in ein Konzentrationslager sein.
Was für mich ein Konzentrationslager war, genau in dem Begriff, ein Lager, in dem Menschen, die irgendwie eine Gefahr bedeuten, für die Ordnung konzentriert worden sind.
Empfanden Sie damals, dass das vielleicht eine harte Strafe ist?
Entschuldigen Sie, das war den Leuten bekannt, dass die also da vermutlich damit rechnen mussten. Ich weiß das nicht. Ich bin ja nie Lagerverwalter gewesen.
Dr. Arlt gick med i nazistpartiet 1932. Skäms han för det idag?
Ich schäme mich nicht, national, dass ich Nationalsozialist geworden bin, sondern ich bin durchaus mit einer absoluten Überlegung aus der Situationsanalyse heraus dazugegangen.
Den Grupp, som drabbades hårdast av nazistväldet i Polen, war 3 miljoner polska judar. Under de första månaderna av den tyska ockupationen samlade nazisterna ihop de polska judarna som sedan fördes till getton i de större städerna. Nazisterna hade ännu inte bestämt sig för vad de skulle göra med judarna. Det största gettot i Arthur Greisers region låg i staden Łódź. Våren 1940 beordrades 160 000 polska judar att samlas i ett getto på knappt 5 kvadratkilometer.
Aber es waren doch keine Wohnungen. Die wussten nicht wohin. Sind viele auf der Lutomirska 13 auf dem Hof im Winter im Schnee auf den Rucksäcken gesessen mit den Kindern, mit den Familien, mit den Eltern und haben auf eine Zuteilung eines Zimmers, man kann nicht sagen einer Wohnung, gewartet. Es war nicht so leicht.
Några veckor efter det att gettot inrättats spärrade nazisterna av det. Judarna var fångar bakom taggtråden. För att inte svälta ihjäl tvingades judarna köpa mat till upptrissade priser, antingen av nazisterna eller svart av ortsbefolkningen utanför taggtråden.
Alltså för mig var det, als Kaufmann gesehen jetzt, für mich war das eine Notlage der Leute, die mussten ja. Die waren gezwungen. Was sollten sie denn? Konnten sie nicht anknabbern an den Ring. Aber wenn sie dafür ein Stück Brot bekommen haben, dann konnten wir einen Tag oder zwei Tage überleben. So sehe ich das. Also, meiner Ansicht nach mussten die Juden das machen. Und der andere, der es gemacht hat, der Deutsche oder der Pole, der hat sich damit bereichert.
Eugen Zilke war polentysk und bodde i Łódź. Familjen ägde en matvarubutik och några av hans släktingar tjänade stora pengar på judarna. Ett brott som också han drog fördel av.
Wenn ich dann ein Brillant bekommen habe, sagen wir 400 Mark und der war einen Wert von 5000 Mark, dann wäre ich ja dumm, wenn ich nicht gekauft hätte. Da muss ja kein Kaufmann sein. So sieht's doch aus im Leben.
Man könnte auch sagen, dass sie sich am Elend, an der Armut der Ghettoinsassen bereichert haben.
Ja, das kann man, die Frage kann man bejahen. Die Polen haben dich bereichert und die Volksdeutschen haben dich bereichert. Alle Seiten haben dich bereichert. Die einen mit Gold, Silber und die anderen mit Lebensmitteln. Nur um zu überleben. Das ist das Leben wert. Was bringt schon dein Ring, was bringt eine Goldmütze? Dachte ich ja schon.
Die Zuteilungen waren Hungerzuteilungen. Ich habe zum Beispiel nicht mehr als zwei Stückchen Brot täglich gegessen. Mein Mann ist mal gekommen und sagt, was, nur zwei Stückchen Brot und so dünn? Ich gesagt, ich brauche nicht mehr.
I början använde de inspärrade judarna pengar för att köpa mat. När pengarna tog slut sålde de smycken, prydnadsföremål, till och med sina egna kläder. När de inte hade någonting kvar att sälja började svälten.
Och nachdem sie diese Bilder gesehen hatten, diese skelettartigen Figuren, die sich manchmal an der Wand noch vorbeischlichen und dieses Zusammenfärchen der Menschen, hatten sie Mitleid?
Natürlich. Ich kann aber nichts tun. Melden Sie sich, was da kommt, der Leib. Kann man nicht so. Mitgehangen. Tja, was soll's? Was soll man sagen?
I den här byggnaden huserade chefen för gettot i Łódź, en före detta kaffeimportör från Bremen vid namn Hans Bibov. Bibov upptäckte snabbt att han kunde göra vad han ville i gettot. Han försökte sig till och med på våldtäkt och mord.
Sie hat ihm den Kaffee gegeben. Er hat ein hübsches Mädchen gesehen, hatte sie angefasst. Das Mädchen hat in ihrem Leben keinen Deutschen gesehen. Sie hatte keinen Deutschen, hat sie gesehen von Weitem, aber nicht in der von der Nähe. Und sie hat sich, sie wollte nicht. Das war noch ein junges Mädchen. Und sie hat sich gewehrt. Dann hat er auf ihr das Kleid heruntergerissen. Höchstwahrscheinlich ist nichts passiert, denn sie ist weggelaufen. Und er hat sie angeschossen und hat ins Auge getroffen. Sie hat sehr geblutet, ist halt wieder in ihr Zimmer gegangen, ist dort gelegen. Es war furchtbar.
Bibov levde gott på de pengar han pressade ut av judarna. Men i början av sommaren 1940 steg dödstalet i gettot. Offren begravdes här på den judiska begravningsplatsen. Diskussionens vågor gick höga bland stadens nazister om vad man skulle göra. Bibovs ställföreträdare sa att tyskarna borde låta alla judar dö. Men Bibov insåg att om alla judar dog kunde han inte tjäna pengar på dem längre. Han hade ett annat förslag. Judarna fick bli slavarbetare och framställa varor som sedan kunde bytas mot mat. Bibov tjänade ännu mer pengar, men han insåg att han måste dela med sig av vinsten, särskilt till sin chef, Arthur Greiser.
Selbstverständlich war es für Bibov, wenn er mit Geschenken zu verschiedenen hohen Persönlichkeiten kommen wird, dass man ihm erlauben wird, das Ghetto weiter zu erhalten und er der Mann für Tod und Leben sein kann. Wie mir einmal zu Ohren gekommen ist, ist er einmal zu Greise gefahren mit einem großen Koffer von verschiedenen Gegenständen.
Den här vägen byggdes av slavarbetare. Den ledde till Arthur Greisers luxuösa palats som också tillkommit genom polackernas lidande. Greiser var långt ifrån något offer för Hitlers politik. Han var tvärtom en av dem som tjänade mest på den. Han hade inte bara lytt order, utan tolkat Hitlers vaga anvisningar på ett sätt som gav honom själv maximal utdelning. Han var långt ifrån någon syndabock. Han valde själv att bli en tjuv och mördare. Under de första 20 månaderna av sin ockupation av Polen hade nazisterna visat att de var kanske världshistoriens grymmaste erövrare. Men än hade det värsta inte börjat.